God morgon. Då undrar jag om vi ska titta vidare lite på just parallellerna här mellan andra Petrus brevs andra kapitel och Judas brev. Andra Petrus brev är ju verkligen apokalyptiskt, och det visar ju sig när vi kommer till det tredje kapitlet. Men det andra kapitlet är det som har såna oerhörda träffande paralleller med Judas brev. Och det finns en del frågor här. Jag tar med här från början. Andra Petrus skriver så här. Men, står det. Men. Ja, det är klart att det anger ju att det här är en fortsättning på det tidigare kapitlet. Och det tidigare kapitlet så påminner aposteln Petrus om sina erfarenheter med Jesus. Och hur han och de övriga lärjungarna fick vara med om stora saker. Och han särskilt nämner ju då om erfarenheten på förklaringsberget, då han tillsammans med i alla fall två andra lärjungar fick se Jesus förklarad, framträdde i härlighet, liksom också två gammaltestamentliga profeter stod tillsammans med Jesus. Det var profeterna Mose och Elia. Och det är ju någonting som understryker, om vi ska säga, allt vad sant och rätt och heligt är. Han påminner också om hur han hörde Guds röst som talade om Jesus, som sa: denna är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Det är andra Petrus brevs första kapitel och 17 vers och några verser innan. Och riktigare kan ju inte bli. Det här är liksom en höjdpunkt i den, i de erfarenheter som Simon Petrus och de övriga lärjungarna gjorde. Och då kommer ju det här men då till sin på plats då. Andra kapitlet börjar med men. Men inte bara, ska vi säga, lysande exempel och stora förebilder hör till den kristna församlingens eller Guds folks erfarenheter, utan men också falska profeter uppstod bland folket, liksom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, det att till och med förneka den herre som har köpt dem. Det här var andra Petrus. Judas har en helt liknande påminnelse, då en bit in i sitt brev, det står i fjärde versen. Han har också betonat det positiva, liksom, om att kämpa för den tro som en gång för alla blivit meddelad till helgen. Och om den gemensamma frälsningen. Men i fjärde versen skriver han: några människor har nämligen innästlat sig hos er. Några om vilka det för länge sedan blev skrivet att det skulle hemfalla under den domen. Ogudaktiga människor som missbrukar vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår enda härskare och herre Jesus Kristus. Både Petrus och Judas varnar här alltså för förnekelsen som ska ta sig in på smygvägar, skriver Simon Petrus. Nästla sig in, skriver Judas. Och det här att vi kan jämföra med Karl den XII, med King James, det är nog samma mening, det är inga skillnader. det grekiska grundordet här för att komma på smygvägar. Pareisago. Pareisago. Och det grekiska ordet för att nästla sig in i pareisdyno. Pareisdyno. Klart det är ord som påminner om varandra. Och båda de här fallen ser alltså från om att på ett listigt sätt smyga sig in eller nästla sig in för att främja förnekelse. Petrus betonar just att det är läror, fördärvliga partimeningar som de här kommer med då, som smyger sig in, medan Judas mer betonar att det är de själva då, människorna själva som är problemet, deras livsstil, de som nästlar sig in. Ja, det här har ju till de dystra liksom förutsägelserna, sorgliga verkligen, och det är kanske inte alltid så lätt, men det är någonting som är väldigt berättigat, både nyttigt och berättigat. Det är nämligen ägnat åt att varna för en utveckling som egentligen är en urartning. Och då kan man ju fundera på, när vi lever i en tid där liksom utveckling och framsteg ibland betonas, så att det är liksom människors förväntningar, människors hopp, förhoppningar knyts till utvecklingen, civilisationen som bara går vidare och som bara utvecklas mer och mer, framskrider mer och mer. Här har vi ju ganska många exempel kan vi ta, men för att jag vill vara lite försiktig med att nämna några enskilda då, för att det kan vara välmenande, men det är faktiskt så att här kommer ju både Simon Petrus och Judas då att sätta ner foten, så att säga, ganska så kraftfullt, och avslöja dem som verkligen inte är välmenande och peka på det som har skett i förfluten tid, som på ett sätt är främmande, helt främmande och avlägset från allmänna uppfattningar om utveckling och framsteg. Utveckling har verkligen ägt rum och framsteg har verkligen skett i världen och i världshistorien. Men det har också gått genom stora katastrofer, hungersnöd, farsoter och krig och konflikter. Det är också en sida av världshistorien som kanske kommer närmare då de profetiska förutsägelserna, för att det handlar just om att förutsäga sådana saker. Men både Petrus och Judas går nu så långt tillbaka i tiden. Båda ger faktiskt upplysningar som på något vis ger vissa skäl för att upptaga Henoks bok på största allvar. Henoks bok ingår inte i kanon. Den kanon vi har som består av 66 böcker, den ingår i den etiopiska bibeln. Men Henoks bok utvecklar ju vad första Mosebok kommer in på. I 6:e kapitlet i första Mosebok så kan vi läsa om en viss fas i den tidiga historien. Efter att Gud hade skapat allt och hade skapat människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han, står det, till man och kvinna. Och i 6:e kapitlet står det att då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var fagra, och det tog till hustru de som det fann mest behag i. Då sa Herren, min ande ska icke bli kvar i människorna för beständigt, eftersom det dock är kött. Här är jag lite tveksam till 1917. Andra översättningar som Karl den 12:e eller King James får fram att det handlar om en konflikt mellan kött och ande. Guds ande. Men just det här att Guds söner tog till hustrur, människors döttrar, det har ju varit föremål för en del tolkningar, och man har menat ibland att det här är två olika släkten i människosläktet. Det är alltså Sets avkomlingar och Kains avkomlingar. Set var ju Adams och Evas tredje son, som föddes efter att Kain hade slagit ihjäl Abel. Att de skulle kallas då hans av Sets avkomlingar skulle kallas Guds söner. Nej, då får vi i Petrus andra brev och i Judas brev besked som faktiskt då svarar bättre mot Henoks bokens tolkning av det här. Det står så här i andra Petrus brev i vers 4 att Gud skonade icke de änglar som syndade, utan störtade dem ner i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor för att där förvaras till domen. Och Judas skriver om samma sak i 6:e versen i sitt brev. Det står: de änglar som icke behöll sin första höghet utan övergav sin boning har av honom, har av Gud skaparen, med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom. Faktiskt så kommer Judas också nämna Henoks bok i sitt brev. Men nog om det. Det här att det var änglar och inte ett visst släkte av människor som syndade genom att gå in till människornas döttrar, det blir mera klart här. Övergav sin boning, skriver Judas. Övergav sin boning och sänkte sig ner på ett plan som definitivt inte var ägnat åt för änglar. Och här får vi ju också ett helt annat perspektiv på överhuvudtaget tillvaron, på skapelsen, på världsalltet. Och det finns makter som är bundna, makter som är bundna och som väntar på sin tid. Det är något som så småningom också Uppenbarelseboken kommer att nämna om. Om inte Jesus själv nämner om det i Matteus evangeliet, där han säger så i det 24:e kapitlet, då han talar om det tillkommande. Det står om den stora vedermödan som ska komma och vad som ska ske därefter. I 29:e versen i kapitel 4, 24 i Matteus evangelium, så säger han: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken. Och stjärnorna ska falla från himlen och himmelens makter ska bäva. Vilka är dessa himmelens makter som ska bäva? Jag tänker mig att det kan vara just de bundna makterna. Himmelens makter, det är klart det kan vara goda änglar också, för bäva för Guds majestät. Men även, eller kanske framförallt, de fallna änglarna har ju anledning att bäva. Därför att den stora dagens dom nalkas med hast. I Uppenbarelsebokens 9:e kapitel står det om några av de 7 basunerna. Den 6:e basunen står det om. Den 6:e ängeln stötte i sin basun i vers 13. Då hörde jag en röst från de 4 hornen på det gyllene altare som stod inför Guds ansikte. Säga till den 6:e ängeln, den som hade basunen, lös de 4 änglar som hålls bundna invid den stora floden Eufrat. Här kommer ju verkligen det till uttryck om himmelska makter, änglar som är bundna, och när de löses, förstår vi att då frigörs stora fördärvskrafter som kommer att gå över den fallna skapelsen och över den mänsklighet som har vänt Gud ryggen. Det står också om dem i samma kapitels 20:e vers. De återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring. De vände sig icke ifrån beläterna som de hade gjort med egna händer och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och vad olyckligt när människohjärtat fäster sig vid sådana avgudar. Här var ju Gamla testamentets profeter ivrigt verksamma, liksom så som till exempelvis profeten Jesaja, att peka på just avguderiet och varna för följderna av avguderiet. I Jesajas 22 kapitel så pekar han på tendensen, något typiskt. Det var när det var hot om krig i Israel och i Jerusalem, och det står i 9:e versen: ni såg att Davids stad hade många rämnor, och ni samlade upp vattnet i nedre dammen. Husen i Jerusalem räknade ni, och ni bröt ner husen för att befästa muren. Och mellan de båda murarna gjorde ni en behållare för vattnet från gamla dammen. Men ni skådade icke upp till honom som hade verkat detta, till honom som för länge sedan hade bestämt det, såg ni icke. Se, här har vi problemet. Icke skåda upp till honom. Icke skåda upp till honom som hade verkat detta. Icke skåda, men se sig omkring, bara se sig omkring. Se sig omkring i Guds skapelse. Och fullständigt glömsk för att det finns en skapare. Fästa alla sina förhoppningar till föreställningar om utveckling och framsteg, så att man blir förblindad för Guds majestät. Ni skåda icke upp till honom. Ni skåd förebrår Jesaja sin samtid. Men genom Nya Testamentet och genom Uppenbarelseboken och genom de här breven som skrivits, profetiska brev av Petrus och av Judas, att det här kommer att få världsomfattande dimensioner. Ja, tre allvarliga män har vi läst nu. Män, skriver Simon Petrus i sitt andra brevs andra kapitel. Falska profeter, också falska profeter. Alltså inte bara profeter som visade verkligen den rätta vägen. Också falska profeter uppstod bland folket. Men, säger Jesus, efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån himlen och himmelens makter ska bäva. Men, läste vi Jesaja, men ni skådade icke upp till honom som hade verkat detta. Till honom som för länge sedan hade bestämt det såg ni icke. Vilken olycka. Herren, Herren Sebaot kallar er på den dagen till gråt och klagan, till att raka era huvuden och hölja er i sorgdräkt. Men istället hängav ni er åt fröjd och glädje. Ni dödade oxar och slaktade får. Ni åt kött och drack vin. Ni sa, låt oss äta och dricka. Ty imorgon måste vi dö. Vilken filosofi. Vilken ödesdiger filosofi. Uppstår inte en sån filosofi just det att människan ser sig omkring i Guds skapelse. Men ser inte Gud. Utan ser bara vad som... Vad hon alltså själv skulle kunna göra. Och vad, vilka slags, så att säga, prestationer. Vilka slags, så att säga, projekt som hon skulle kunna genomföra. Och det är tragiskt när det är på det viset. Är det annorlunda nu än det var i Judaland på den tiden då profeten Jesaja var verksam? Uppenbarelseboken inte minst ju en påminnelse om att människohjärtat är bedrägligt och olyckligt nog benäget till helt samma sak, samma förvillelse, samma förhärdelse, samma förnekelse i alla tider. Och vi har verkligen ingen anledning att slappna i vaksamhet. Må Gud hjälpa oss. Är det hopplöst? Ja, det är hopplöst. Finns det inget hopp? Jo, det finns ett hopp. Hur kan det både på en och samma gång vara hopplöst och samtidigt ändå finnas ett hopp? De heliga skrifterna hjälper oss. Det ord som inte kommer från människor utan som kommer från Gud, det hjälper oss. Profeten Hosea hjälper oss att förstå det här. Profeten Hosea, liksom andra profeter, har ju ett ganska otacksamt uppdrag att ständigt förebrå, ständigt klaga, ständigt peka på synd och villfarelse. Han uttrycker sig på det här sättet i kapitel 4 i sin bok, i 7:e versen. Ju mer det har, han talar till sitt folk, han talar till dem han har ett uppdrag att tala till. Ju mer det har fått växa till, dess mer har det syndat mot mig. Ju mer det har fått växa till. Det här, Det här är verkligen ett profetiskt tema. Mose är inne på det. Jesaja är inne på det. Och apostlarna, Jesu apostlar, har också sitt sätt att presentera det här temat. Ju mer det har fått växa till, när det går bra, när vi materiellt sett kanske har, är utrustade, växer till, ja, då är det lätt att somna in. Det är lätt att föras vilse. Aposteln Paulus skriver till Thessalonikerna om en tid som ska komma, då Herrens tillkommelsens dag är närmare än någonsin. Och det står i början av det femte kapitlet i första Thessalonikerbrevet om att man för det här språket, allt är väl och ingen fara är på färd. Allt är väl och ingen fara är på färd. Då är man blind, förblindad för Guds majestät, och samtidigt är man förblindad för sin egen verkliga situation. Ser inte att det kan vara på samma sätt som det var på Oseas tid. Vi har fått växa till, ju mer vi har fått växa till, desto mer har vi syndat mot Gud. Man säger allt är väl och ingen fara är på färd. Men då kommer plötsligt fördärv. Hosea i fjärde kapitlet försummar inte heller att varna. Man säger deras dryckenskap i slutet av kapitlet i den 18:e versen. Deras dryckenskap är omåttlig, hejdlöst bedriva det sin otukt. Det som skulle vara landets sköldar älskar vad skamligt det är. Det som skulle vara landets sköldar älskar vad skamligt det är. Men en stormvind ska fatta dem i sina vingar, och det ska bli, och det ska komma på skam med sina offer. Jag vill påminna om profeten i Hosea, därför det är en otroligt fin linje mellan hopplöshet och hopp. När han pekar ut orsaker till att faktiskt läget är hopplöst, så har han också en oerhörd förmåga att lyfta in Guds löftesord och Guds tankar. Han gör det exempelvis på det viset att han talar om hur han vill bli för sitt folk en cypress, en grönskande cypress. Han vill att Guds folk, det heter i slutet av Hoseas bok, i sista kapitlet, i 14:e kapitlet, vers 6. Jag ska bli för Israel så som dagg. Han ska blomstra så som en lilja, och så som Libanons skog ska han skjuta rötter. Det ska utvecklas något genom Gud som inte består i något som människor förmår. Så det gäller att vara uppmärksam på Guds ord, så vi inte missar det Gud har i tankarna för oss. Gud signar var och en.